Det är bara vänner här nere, ser jag. Tack för förtroendet att få stå i denna talarstol igen. Och på vandringen genom vår bibel så har församlingen kommit till slutet av första Mosebok, kapitel 37-50, vilka jag ska läsa nu. Koppla av. Det tar bara 2 timmar och 35 minuter om man läser det högt för sig själv. Så att det överlåter jag med varm hand till er alla att göra. Josef handlar det om idag. Och underrubriken är: han är en av oss. Man skulle också kunna ha rubriken: ett familjedrama i 3 delar. Det handlar om svek, det handlar om en livsväg, det handlar om försoning. Låt oss be tillsammans. Jag skulle vilja att vi alla öppnar oss för det drama som utspelar sig, som jag tror berör oss var och en. Herre, av ganska många människor är idag denna kyrka full. Ge mig nåden att kunna tala ditt ord för en enda människas skull. Amen. Vi placerar först in Josef i historien, och han levde någon gång mellan 2500 och 1400 år före Kristus. Han var en av 12 söner. Jakob hette pappa och Rakel var Josefs mamma. Och Josef var den näst yngste utav de här bröderna. Så det här är ett familjedrama. Finns det någon här som har syskon? Systrar och bröder? Så. Det är jättehärligt. Och det kan vara jättejobbigt. De här 12 sönerna, det var ju Josef och Benjamin. Jag kan inte räkna upp alla nu ur minnet, men Ruben, Gad, Aser, Naftali, Simon och några till. Det är de som blir då Israels 12, alltså stamfäder till Israels 12 stammar. Ni vet, Israels 12 stammar. Och det är en väldigt märklig familj att läsa om. Josef hade alltså 10 äldre bröder. Och hur kul är det på en skala, tror ni? Innan jag går vidare i den frågan så vill jag hålla upp jag har en 50-lapp med den nya, med Evert Tå på framsidan här. Och när jag håller upp den här sedeln emot ljuset, strålkastan där uppe, så ser jag att det finns en vattenstämpel. Ytterligare en Evert finns inuti. Och den här vattenstämpeln är ett bevis på autenticiteten, att det här är en äkta sedel. Och precis så är det med Bibeln. När man håller upp ett blad så här, ska vi kolla, mot ljuset, så ser man Jesus på varenda sida. Han är vattenstämpeln på varje blad. Ja, det här är en bild alltså så. Gå inte hem och tänk att nu hade han fel i alla fall, för 100:e gången. Men på varje sida, i varje händelse, i varje process som äger rum i Bibeln, så kan vi utläsa att där finns Jesus i någon mening. Och det tyder på att det här är äkta Guds ord. Och ibland är det faktiskt svårt när man läser om Josef att veta, är det om Josef eller om Jesus det här handlar? Det ska vi se här i framställningen. Det här är viktigt därför att Bibeln är inte en lärobok i religion. Det är ingen handbok i etiska frågor. Utan Bibeln handlar om relationer från början till slut. Ibland får jag frågan: du är en sån där religiös, va? Nej, jag är inte speciellt religiös, säger jag. Nej, men vadå, du har ju varit pastor och du sjunger och spelar i kyrkor. Ja, men jag är inte särskilt religiös, däremot tror jag på Jesus. För att för mig är inte kristendomen en religion, utan en relation. Det är en jättestor skillnad för mig. Därför att den här boken, den svarta boken med det ljusa innehållet, den kan vara röd och grå och allt möjligt sånt här. Den handlar om relationer, den handlar om oss människor, den handlar om Gud. Relationen som fanns, oförfalskad och vacker, relationen som fördärvades, bröt sitt tu, och relationen som upprättades igen. Det handlar Bibeln om. Kristendomen är en relation. Människa, människa, Gud och människa. Del 1 i familjedramat. Det handlar om svek. Josef var en ganska speciell kille. Näst yngst, 10 äldre bröder. Och ni vet, i alla familjer har man sina roller, eller hur? Man har sina positioner i relation till varann. Och i själavårdssammanhang brukar man fråga ibland: är du yngsta barnet? Är du äldsta barnet? Eller är du mitt emellan? Därför att man intar olika roller, får olika, ja, ni vet hur det är. Ansvar. Och i det här fallet så blev det så att Josef, han var faktiskt gullungen i familjen. Det står till och med uttryckligen, tyvärr måste jag tillägga, att Jakob, pappa, älskade Josef mer än de andra. Hur kul blev det, tror ni, i familjen runt middagsbordet när de andra kände att där sitter gullungen, det som pappa håller allra högst? Det blev ingen bra stämning. Josef blev ifrågasatt. Det fanns en konkurrens och avundsjuka mellan bröderna. Och precis det här upplevde Jesus när han började sin vandring, sin förkunnargärning. Folk ifrågasatte honom. Är det här inte Josef och Marias grabb? Är inte det här snickaren från Nasaret, från Galileen? Vad är han att komma med? Vad är det för märkvärdigt med honom? Och man anklagade honom. Man kastade en massa ifrågasättanden över honom. Precis som det blev för Josef. Man brukar säga, varje hem har sin tystnad. Och det tror jag fanns även i Josefs, eller Jakobs och Rakels familj. Det var tystnad ibland. Ibland kan man i ungdomlig entusiasm och energi och hänförelse berätta saker som tas emot helt fel. Det var nämligen så att Josef hade en särskild, som det heter nu, skill. En förmåga. Han drömde, och det var inget konstigt med det, för det gör väl alla människor mer eller mindre. Men han kom ihåg sina drömmar och han gav dem också en uttydning. Han kunde tolka drömmar. Det var en särskild förmåga han hade fått. Och så kommer han då på, jag kan tänka mig, sitt lite omogna och slarviga sätt: vet ni vad jag drömde i natt? Nej, vad kommer du med nu igen, tänkte de här äldre bröderna, Ruben och de andra. Liksom, ja. Kan du aldrig hålla, alltså vara tyst någon gång när vi äter? Jo, jag drömde att jag var i centrum och att solen och månen och stjärnorna bugade sig för mig. Och mamma och pappa, det är ni som är solen och månen, och ni brorsorna, ni är stjärnorna, och ni bugar er för mig. Och han såg jättelycklig ut för den här drömmen han hade fått. Men han var nog ganska ensam att vara så där lycklig. De ruskade på huvudet och tänkte: lägg ner, brorsan. Jag tror att Josef kände sig ganska apart och ensam i detta. För han menade ju väl. Han ville berätta någonting han hade upplevt, en tanke han hade fått. Och kanske med det här rika inre livet så sjöng han redan innan den sången var skriven: you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. När Jesus berättar vad som ska hända, att människosonen ska offra sitt liv för många, han ska ge sitt liv för världen, så vet vi att många blev uppretade. Många kunde inte ta emot det här. De kände, vad är det för någonting han säger? Hur i halva världen kan han säga på det här sättet? Vad har han för rättigheter? Vilket mandat har han att påstå någonting om så här om sig själv? Han övergavs av de flesta. Han såldes för 20 silverpenningar. Konflikten mellan Josef och hans bröder eskalerade och blev värre och värre. Så en dag när bröderna där var ute på marken och arbetade hårt, och Jakob skickade iväg Josef för att se hur det var med hans bröder, då kom han i sin fina fotsida, alltså långa nya dräkt han hade fått av sin pappa. Och bröderna ser honom på håll och ser, nu kommer han den där drömmaren där borta. Och de var så arga, det kröp i dem. Så att de gjorde precis som Gustaf Fröding skrev några år senare. Si, drömmaren kommer där. Sitt huvud mot bröstet sänkt han bär. På ensliga stigar vill drömmaren vandra. Och han är icke lik oss andra. Han drömmer drömmar som hädiskt ljuga. Att sol och måne och stjärnor för honom buga. Han är vår faders käraste son. Nu kommer han hit. Och han låter oss slån. Och det var precis vad de gjorde. De slog honom, spöade upp honom helt enkelt. Och slängde honom, sen när man hade slitit av honom den fosida klänen, slängde de honom i en brunn. Slaktade en bock och lät blodet då befläcka den här fosida klänen. Och skickade hem den till gamle Jakob. Och sa att ett vilddjur kom och rev honom i stycken. I själva verket hände följande. Josef blev såld till midjanitiska köpmän som drog förbi landet Gosen där de bodde här. Och tog Josef med sig till Egypten där han blev slav i kungens hus hos en högt uppsatt tjänsteman i Egypten. Han hette Potifar. Sveket var ett faktum. Bröderna hade sålt honom. Den stora ensamheten drabbade Josef. Ungefär 17 år gammal var han. Hur kändes det, tror ni? Ensam, sviken och besviken. Det gick ganska bra för honom där ändå när han var tjänare i Potifars hus. Men så fick Potifars fru ögonen på honom. Jag vet inte vad hon hette, det står bara Potifars fru. Och på ett läger jag var på med tonåringar så föreslog någon, hon kanske hette Potimor. Jag vet inte om det var så. Men Potifars fru i alla fall tycker att Josef är en läcker kille. Slår sina ögon och vill slå sina klor i honom också. Och försöker förföra honom gång på gång. Men Josef står emot och till slut så rusar han ut därifrån. Och hon tar tag i hans mantel och den blir kvar liggande vid hennes fötter. Hon skriker att han har försökt utsätta mig för sexuella trakasserier, sexuellt övergrepp och allt sånt. Och på den tiden var det inte så där väl utbyggt med rättsliga åtgärder och en rättvis rättegång och bindande bevis bortom all tvivel och så vidare. Utan Potifars frus ord vägde nog väldigt tungt där. Så Potifar blir ju vansinnig och slänger Josef i fängelse. Svek nummer två. Hur känns det för en yngling 17 år gammal? Att bli falskt anklagad och kastad i fängelse. Först är han såld till Egypten och sina bröder. Sen går det ganska bra för honom, tycker han. Och så blir det på det här sättet. Förnedring. Ensamhet. Sviken. På samma sätt kan vi läsa om Jesus. De påstår att han ljuger. Han säger sig vara Guds son. Han säger sig vara världens frälsare. Han till och med påstår att han är Gud själv. Han påstår att han är judarnas konung. De slänger en massa skit på honom. Anklagelser på honom. Smutskastar honom. Vi är alla överens om att den som gör ett brott ska ha sitt straff och avtjäna detta. Men en falsk anklagelse. Hur går man vidare efter en sån? Jag läste för några år sedan en artikel i BLT om en styvdotter som anmälde sin styvfar för sexuellt övergrepp. Och man gick på flickans linje och han blev fängslad. Och sitter i 9 år i fängelse tills hon genom terapeutiska samtal kommer fram till att hon inte längre kan leva med den här lögnen. Utan bekänner att hon har ljugit om sin styvfar. Och han blir släppt ur fängelset. Men jag undrar, hur klarar man en sån grej? Hur kan man leva vidare efter detta? Och där för mig in på tankar om förlåtelse. Det är ju en sak om någon kommer och säger förlåt mig. Då har vi ett val att göra. Vi har ett schysst tillfälle att säga ja, okej, jag förlåter dig. Men om någon inte säger förlåt, hur ska jag förhålla mig till det? Jag tror knappast att Potifars fru gjorde avbön och kom till Josef krypande och bad om förlåtelse för det hon hade sagt. Jag vet inte hur det var med det. Men kanske är det så att du eller jag har sådana upplevelser med oss att någon har gjort oss väldigt illa. Påstått någonting, anklagat oss för någonting. Utsatt oss för detta. Och kanske inte alls visar någon tanke och känsla av att de ångrar sig, att de vill ta tillbaka eller be om förlåtelse. Hur gör man med sånt? Kan man förlåta utan att någon ber om förlåtelse? Är det lämpligt? Är det vettigt? Är det möjligt? Eller ska den här grejen få ligga kvar inom mig som en bitter tagg, som en bitterhet i mitt inre och börja växa och bli som det står i ordspråksboken i Bibeln, att bitterhet är som röta i benen. Det är alltså äter upp en inifrån om det slår rot och finns kvar. Att inte förlåta, att inte komma fram till någon form av bearbetning av detta och kunna komma fram till att jag kan släppa det genom Guds kärlek. Då skadar man sig själv och dricker giftbägaren hela tiden och den här svulsten bara växer och förtär. Ensamheten. Jag tror att Josef i fängelset inte alls mådde bra. Jag tror inte alls att det var något härligt för honom. Även om vi kan se efterhand att det här var en skolning. Det här var en livets väg, en livets skola för Josef, ung som han var. Man tror att han var kanske 10-13 år i fängelset. Kanske är det som det var för någon som Dostojevski skriver om i en roman. När någon säger tack du fångläger för att du gav mig de här insikterna som jag annars aldrig hade fått. Jag vet inte om Josef kom fram till detta. Men på något sätt kände han att trots att människor svikit honom, bedragit och anklagat honom falskt. Ändå kände att Gud var med honom i fängelset. Gud var med honom i allt detta. Det tror jag inte man kan klappa någon på axeln och bara säga lättvindigt. Ja, du ska se att det ordnar sig för Gud är med dig. Hopp, 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 hopp. Upp, upp, upp. Det kan man inte. Man måste gå in och bära varandras bördor. Att dela den här smärtan. Att den här processen måste få pågå i en människas inre, kanske under väldigt lång tid. Men det finns ett hopp, ett ljus i de här orden att Gud ändå var med honom. Josef var ju en drömmare och han kunde uttyda drömmar. Han hade en speciell förmåga. Vi tror att det var en gåva ifrån Gud. Och kungen i Egypten får på omväga veta att Josef är en drömtydare. Därför att kungen har börjat drömma oroande och jobbiga drömmar på sista tiden. Och han kallar till sig den unge Josef från fängelset och ber honom: kan du förklara den här drömmen för mig? Den gör mig orolig, den gör att jag vaknar och är kallsvettig. Jag lider, jag plågar, jag måste få veta vad det här betyder. Och han berättar flera drömmar, bland annat den här. Att han ser 7 feta kor som kommer upp ur Nilflodens vatten. Och nästa scen i drömmen är att det kommer upp 7 magra kor ur Nilflodens vatten upp på land där i Egypten. Vad betyder detta? Josef tar det här till sig, tar in det, lyssnar inåt och får faktiskt en uttolkning av drömmen. Jo, det är så här att de 7 feta korna, de står för 7 goda år. Det ska bli ekonomisk tillväxt här. Det ska bli rika skördar så att ni kan lägga undan i kornbodar och spara, ackumulera och lagra mat för kommande. För de 7 magra korna står för 7 svåra år. Då det blir missväxt och hungersnöd över landet och över hela den då kända världen. Och det är förresten ifrån det, den här berättelsen som vi har det här uttrycket, att du ser ut som 7 svåra år. Osminkad, glåmig och opudrad på kinderna som 7 svåra år. Den här uttydningen tar kungen till sig. Och det blir sån fortsättning och utveckling för Josef, att han blir upphöjd till föreståndare för fängelset. Och till och med att han får ta hand om organisationen kring de här 7 goda åren och de 7 dåliga åren. Och får hjälpa till med det här samhällsarbetet. Han blir som en typ av handelsminister i Egypten. Och detta handlar om omsorg. Att den här känslan Josef ändå hade någonstans i sitt mörker, i sveket, i ensamheten. Att Gud ändå fanns där hos honom. Den bar honom. Den blev som en stjärna som lyste på hans mörka himmel. Så han orkade leva vidare, gå vidare med sitt liv. De här 7 plus 7 åren kommer och går. Och det blir hungersnöd verkligen över hela landet, över hela världen. Och människor från när och fjärran kommer och ber om hjälp för att de inte ska hungra ihjäl i sina hemländer. Och så även Josefs bröder. Men nu ska vi tänka att Josef var 17 år när han blev såld av sina bröder. Nu hade det gått kanske 10-13 år i fängelset plus 7 plus 7 år. Så han kanske var mellan 30 och 40 år när då hans bröder kommer till Egypten med mössan i hand. Krypande in inför denna höga herre i Egypten. De kände inte igen Josef. Lite mera vuxen, lite annorlunda röst och säkert en massa skägg i ansiktet. Och felplacerad totalt. De hade ingen aning om att han skulle ha en sån position. Alla tänkare förstår nu. Vad gör man i det här läget? Vilken chans för honom att få revansch. Vilken chans för Josef att få slå tillbaka. Ge igen. Tala om för dem. Ni. Allihop. Ruben. Alla ni andra. Nu ska jag ge er. Känner ni bitterhetens röst? Bitterhetens känsla. Taggen i hjärtat som verkligen vill slå tillbaka och stänga alla möjligheter för framtida relation. Framtida vägar tillsammans. Jag hör orden också hos Jesus när han står inför Pontius Pilatus. Står inför korsfästelsedramat. Menar du att jag inte har makt att tillkalla 10 000 änglar från himlen? Som kommer oss kämpa på min sida emot den romerska makten. Menar du det? En retorisk fråga. Förstås hade han den makten. Han hade de möjligheterna. Och förstås hade Josef samma möjligheter att hämnas på sina bröder. Konflikten. Men det går fram emot en försoningens väg. Ett försoningens under. Och jag hör i fjärran, långt senare, när Jesus hänger på Golgata kors. När han ber fader, förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Fader, jag har sträckt ut mina händer. Jag omfamnar hela världen. Jag hänger mellan himmel och jord. Jag vill försoning och upprättelse. Jag vill förlåtelse. Det blir starka möten mellan Josef och hans bröder. Läs det gärna. Det här är drama på hög nivå. 37-50, det hinner du i eftermiddag, efter slalominspelningen. Jag ser mig att han gör som Dag Hammarskjöld skrev många år senare. Titta inte bara ner på dina fötter när du går, utan också på horisonten så att du ser riktningen. Jag ser framför mig att Josef lyfter sin blick ifrån bitterhetens rötter som växer och vill växa in och vävas in i hela hans liv och person, hela hans framtid. Han lyfter sin blick ifrån dessa bitterhetens tankar och han ser perspektivet, horisonten, längre fram. Det kommer till ett genombrott inom honom först. Icke-hämnd, försoning. Frukt som är god istället för hatets frukt, beska frukt. Att kunna se ett annat perspektiv på livet, på tillvaron. Att Gud kan vända det onda till någonting gott. Att han kan vända det svarta till någonting ljust och vackert. Jag såg en sån fantastisk sak igår på ett godmorgonprogram på tv. Vi bara hamnade där med kaffekoppen. Det var en rappare, Sebastian Stakset, som var där i studion. Han hade varit där 4 år tidigare och då var en helt annan person. Man fick se en liten del av hans rapplåt 4 år sedan. När han uppmanade till våld, till kriminalitet, till att kasta stenar på ambulanser och polisbilar och brandkårar ute i Tensta där han växte upp, där han levde. Han uppmanade till brottslighet och bränna upp bilar och allt möjligt sånt här. För han var så hatisk mot samhället, mot polisen, mot allt och alla. Mot föräldrar och allt. Nu sjunger han en sång istället som heter Förlåt. Förlåt. Refrängen var att ständigt upprepa förlåt mig. För att jag har uppmanat så många och att så många har slagit in på fel väg på grund av mina låtar. På grund av mitt liv. I kriminalitet, i droger, i missbruk och allt detta i förorten till Stockholm. Nu sitter han där i soffan igen efter den här låten. Förlåt. Och det lyser om hans ansikte. Var det någon som såg det? Ja. Jag tycker det är så starkt. Sen kanske man inte behöver gilla rapmusik, men att se honom stå och sjunga detta och säga jag vill be en förlåtelse till alla de som tog till sig mitt dåliga budskap förut. Och jag vill berätta att mitt liv är förvandlat. Mitt liv är förändrat. Det som förut var hat och mörker, det är ljus och kärlek istället. Det är vackert. Jag tror att programledaren var väldigt tagen av detta. Och alla som såg det också berördes djupt här inne. Ni tänkte ut ont mot mig. Men Gud har sett det allas bästa och låtit det onda vändas till gott. Vi lägger upp bibelordet här. Första Mosebok 50, jag läser några verser där. De kommer sen på engelska också. Jakob dör gammal och mätt på att leva. När Josefs bröder tänkte på att deras far var borta sa de: kanske Josef hyser agg till oss och vill ge igen för allt ont vi har gjort honom. Därför skickade de bud till Josef och lät säga: innan han dog bad din far att vi skulle säga till dig: vi ber dig förlåta oss, dina bröder, vår synd och skuld. Vi har gjort dig mycket ont. Så förlåt oss, din fars Guds tjänare, den synd vi har begått. Vid dessa ord brast Josef ut i gråt. Sedan kom också bröderna själva och föll ner inför honom och sa: vi är dina slavar. Men Josef sa till dem, och tänkte att det är Josef som säger till dem: var inte rädda. Jag är ju inte Gud. Ni ville mig ont, men Gud har vänt er till något gott. Han ville göra det som nu har skett och därigenom bevara många människor vid liv. Var inte rädda. Jag ska sörja för er och era barn. Så talade han lugnande och uppmuntrande till dem. Det är Josef som talar lugnande och uppmuntrande till sina bröder. Är det inte starkt? Va? Är det här någonting för oss 2017 att tala om, att ta till oss? Att uppleva att det finns någonting för oss att lära oss i detta. Sammanfattningen, konsensus, konklusionen av Josefs blir att hans liv blev som ett konstverk. Det var någon som sa lite på skoj: det är ingen konst att göra en tavla. Men det är viktigt att hålla sig till ett bra motiv och hålla sig inom vissa ramar. Ett konstverk, vet ni, det består ju inte av bara en färg. Det är svarta färger, mörka, oroliga färger. Det är ljusa färger och allt däremellan, regnbågens alla färger som sammantaget blir ett vackert konstverk som man kan njuta av och se på, uppleva någonting ifrån. Det är Josefs liv. Det är också Jesu liv. Fader, förlåt dem för de vet inte vad de gör. Rövaren på korset som ber om en tanke, han får ett paradis. Visst är det en vacker tavla att ta till sig. Kan ditt liv med de mörka stäng som finns där, svåra upplevelser, anklagelser eller annat du har varit med om, sjukdomar, olika sorters lidande och prövningar, kan de mörka färgerna matchas ihop med ljuset i tillvaron och alla färger däremellan, och att ditt liv också kan ha en mening, bli ett vackert konstverk som någon annan kan se på och känna, ja, det är också en människa precis som jag. Men att känna också att Gud, Guds ljus, lyser in i detta. Den sista bilden visar oss bibelordet som jag tycker lyser fram som en stjärna över Josefs liv, också över ditt och mitt liv. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, medverkar allt till det bästa. Det här kan ingen pracka på oss, förlåtelsens, försoningens väg. Det här är ett val vi gör själva. Att bjuda in Jesus i sitt hjärta, i sitt liv, i sin vardag, i sin tillvaro, det är inget som tvingas på oss utan någon. Utan det är ett val vi gör inom oss, ett beslut vi fattar. Och jag avslutar med en liten dikt av Eva Kilpi. Det handlar säkert om relation mellan man och kvinna, men det kan lika gärna användas i relationen mellan dig och Jesus och mig och Jesus. Säg till om jag stör, sa han, så går jag med detsamma. Du inte bara stör, svarade jag. Du rubbar hela min existens. Välkommen. Vi säger välkommen till Jesus i bön. Jag tror, Herre, att du stör oss lite till mans just nu. På ett positivt sätt. Du vill rubba våra cirklar, de nedkörda hjulspåren av oförsonlighet, bitterhet och den taggen som sitter långt där inne och som maler runt och som bara blir värre och värre. Vi förstår inte livet alla gånger. Josef förstod inte livet alla gånger. Tack att det fanns någonting hos honom, en trygghet, ändå en stjärna som lyste ovanför hans huvud, att du var med honom. Du hade ett intresse av hans liv. Du hade lagt ner någonting fint i honom. Tack att du ser på oss på samma sätt. Att det finns så mycket fint som är nedlagt i var och en. Jag ber att inte det ska kvävas av förbittrade törnbuskar. Ett rotsystem som bara växer och äter upp oss. Utan vi kan komma fram till dig med det vi bär inom oss och känna att vi får säga välkommen. Du inte bara stör, du rubbar hela existensen av det här som jag bär inom mig. Men jag välkomnar dig ändå, Herre. Jesus Kristus, tack för Josef. Tack för ditt liv. Tack för möjligheterna som öppnas för oss var och en den här stunden. Ta hand om oss alla. Vidrör oss med din gode heliga ande.